Vid vilka andra tillfällen kan vi se att omhändertagande är aktivt hos hästarna då, Anne?
Just omhändertagande kan vara en ganska icke-dramatisk känsla. Den är inte så utåtagerande som lek eller raseri till exempel. Utan det här syns verkligen när hästar mår bra ihop i varandras sällskap. Mm. Så till exempel när de står lugnt tillsammans, är i varandras bubblor. De står nära varandra, betar i närheten av varandra, vilar tillsammans. Mm. En vilar och kanske ligger ner och den andra står och vaktar. Mm. Då är det oftast någon häst som står upp och håller koll. Mm. Det här fridfulla flockbeteendet när de är i närheten av varandra. Allt det räknas som omhändertagande.
Ja, och där, du nämnde också när de står och äter. Där brukar man ju kunna se en sorts spegling. Att de till och med kan stå och äta väldigt nära varandra. Och nästan spegla varandra när de går framåt. Att de har samma ben framåt.
Ja.
Det har jag har sett faktiskt till och med en ung häst som lärde sig spegla en annan häst. Som hade varit skadad. Så den hade alltid ett visst ben framåt. Alltid. Så. Och unghästen lärde sig, eller följet gjorde precis likadant vart efter.
Det är ganska intressant.
Väldigt intressant. Men just det här, den här speglingen av hur man betar tillsammans väldigt nära.
Ja.
Så det är så det ser ut för hästar.
Ja, precis.
Men, så det vi vill kanske understryka här är också att det handlar väldigt mycket om vilken flock hästen lever i. Och att det är faktiskt just så här de spenderar tid med varandra. Det är så de tycker om varandra. Och den mesta tiden de spelar med varandra ska vara fridfull. Det ska inte handla om att de ska flytta på varandra och säga åt varandra. Utan den ska vara fridfull och trevlig.
Precis, ja. Mm. Och man vet också då att nu apropå det här med oxytocin. Så kan man se att det blir liksom dubbel oxytocin. När vi är i närheten av våra hästar. Så att när jag är nära och klappar den och kanske borstar den så aktiveras hästens oxytocinsystem som har ett liknande system som hos människor. Och mitt system aktiveras också. Och det är därför vi tycker så mycket om att vara nära. Och kanske bara lyssna på den om de äter sitt hö eller var i närheten av den klappar den. Då kommer oxytocinet igång.
Men här får man väl komma ihåg att det är viktigt att hästen tycker om det. Alltså om den tycker om att bli klappad och borstad av oss, då kommer den att aktiveras. Men om den egentligen hade velat vara någon annanstans så kommer den inte att aktiveras för hästen. Den kanske aktiveras för oss men inte för hästen.
Precis, ja. Så det kan ju vara så att vi upplever väldigt positiva känslor när vi gör vissa aktiviteter med vår häst. Men hästen gör inte det.
Nej.
Och då kommer vi ändå vilja fortsätta göra det för att vi har fått den här positiva känslan. Mm. Men vår stackars häst hängde inte med där.
Precis, precis. Men vi kommer prata senare om just hur vi kan se till så att vi aktiverar hästens system också.
Ja.
I det här läget. Men vi tar det sen.
Ja. Om vi då tittar lite mer på de här gruppstrukturen. Eller hur hästar faktiskt lever. Så kan vi se i det vilda att de lever i mindre sociala grupper. Alltså om man jämför med till exempel wildebeest. Så här gnuflockar som är jätte många. Eller djur som lever helt solitärt, alltså älgar till exempel. Så är hästar lite mitt emellan där. De har mindre grupper med blandade hästar. Blandat kön och blandad ålder. Och så som man har tänkt tidigare då har det beskrivits som att flocken har ett ledarsto och en hingst. Som har liksom en harem utav ston. Och det stämmer inte riktigt. Det finns sådana grupper också, det skulle kunna vara så. Men det finns också gruppstrukturer där flera hingstar kan leva i samma flock. Och det här är ganska intressant att det är faktiskt inte bara på ett och samma vis utan det går att blanda. Men oftast är det bara en hingst som faktiskt får betäcka stona. Men de andra hingstarna får vara i flocken men de är inte aktiva som hingstar så. Och det finns någon som heter Lucy Rees som är en etolog. Som har forskat mycket kring just det här med socialt beteende i flock. Och hur hästar lever i flock. Hon har skrivit flera böcker och finns på Youtube. Och så. Jätteintressant ifall man vill veta mer om just detta.
Precis. Ja, Lucy Rees är verkligen en jättebra källa till det här.
Ja. Och som vi sa förut. Hästarna i flocken visar sitt omhändertagande genom att klia, nosa, härma, stå nära. och vi kan se dem stå betandes mule vid mule. Och man ser då att hästarna faktiskt söker upp varandra kontinuerligt just för att få sin dagliga dos av välmående tillgodosedd. Och det är just också därför att det är ganska olämpligt att hålla hästar ensamma utan just den här möjligheten till fysisk kontakt till andra hästar. Därför att då går du miste om de här hormonerna och det här systemet. Och hästar blir oftast vänner med dem de växer upp med. Speciellt ston kan stanna kvar i den sociala gruppen där de är födda i. Och hingstar är kanske mer sannolikt att de faktiskt lämnar flocken och söker upp andra flockar eller hittar andra hingstar att hänga med. Och det här är ganska intressant därför att hästar skapar verkligen band som håller hela livet ut. De kan vara ihop hela livet i samma flock, speciellt ston då. Och de här parbanden kan vara mellan samma kön men också blandade kön. Så det kan vara sto och sto, hingst och hingst eller sto och hingst eller vallack. Och när vi håller hästarna då i den domesticerade världen hos oss så har vi hästarna oftast i mycket mindre grupper. Eller också flyttar vi dem ganska mycket. De kanske behöver byta flock eller ja, hästar kommer och går. Och då försvåras ju detta sociala samspel och framförallt det här skapandet av parband. Och blir det många flyttar eller liksom icke-funktionella grupper då kan hästar bli socialt missanpassade och helt gå miste om den här känslan av omhändertagande. Att de skapar aldrig parband och de har liksom inga kompisar. Och speciellt om vi håller dem på små ytor där de inte kan gå undan och sådär. Och det kan snarare bli bråk då mellan individer än att de faktiskt kan få de här goda stunderna ihop.
Precis.
Och precis som hos människor så kan bristen på just oxytocin och omhändertagande systemet leda till en känsla av nedstämdhet, depression och kan också orsaka stereotypier. Och då tänker vi till exempel på vävning eller krubbitning och boxvandring. Så de här sakerna som hästar gör när de är väldigt stressade. Och människor gör också det tydligen. Så det är ganska intressant. Och det här omhändertagande systemet är väldigt starkt sammanbunden och kopplat till känslan av sorg. Vilket vi också kommer att prata om i nästa avsnitt. Så sorg och omhändertagande systemet sitter väldigt tajt ihop. Och det är för att omhändertagande systemet skapar det här känslan av att vilja vara nära. Och sorg handlar om att vi är ifrån varandra, den här separationen som blir. Lek och lust är också sociala system som hästar mår bra av. Och påverkar faktiskt hur hästarna skapar relationer till varandra och också till oss. Så de här tre systemen ihop är det som gör att vi mår bra tillsammans.
Precis.
Så för att verkligen kunna förstå omhändertagande systemet hos hästar så behöver vi förstå hästarnas ursprungliga sätt att leva. Och det är därför vi pratat om liksom vilda flockar. Så vad vet vi om hur de levde i vilda flockar? Hur stora var grupperna? Är det ston eller hingstar som lämnar gruppen? Hur ser de sociala strukturerna ut i flocken? Allt det här påverkar ju extremt mycket för hur våra domesticerade hästar kommer att ha det i sina flockar. Och vad kan vi göra? Hur kan vi forma det här och forma hagarna för att underlätta för hästen då att skapa band till exempel?
Precis, precis. I överlag kan man väl säga att ju större hage är det alltid desto bättre. Alltså desto mer utrymme, desto fler tillgångar till resurser, desto mindre bråk kommer det att bli.
Ja, att vi placerar det kanske resurserna en bit isär så att vi inte har mat och vatten i lösdriften. Om vi nu har en lösdrift. För då blir det ju väldigt trångt när alla ska samsas till exempel. Så det finns mycket vi kan göra där för att liksom, para ihop hästar som verkligen trivs med varandra. Ge dem utrymme till att gå undan och sådana saker.
Precis. Det är väl här det ibland kan bli ett problem med blandflockar. Alltså att oftast överlag så brukar det blir som lugnast när det bara är ston som går ihop och bara vallaker eller hingstar. Eller hur?
Mm, precis. Och då kan man ju tänka att om vi har en vallak eller en hingst och flera ston så finns det ju inte så mycket att bråka om. Mm. Men har vi flera vallakar som då konkurrerar över att få vara med storna, då blir det ju så. Eller det kan bli så. Och vissa funkar jättebra bland folk och vissa gör inte det. Och det här är verkligen någonting att titta på. Ibland kan det vara lugnare att faktiskt ha ston och vallakar gåendes för sig. Och evolutionärt sett så är det självklart att ston kan ta hand om sina föl. Är det också därför just omhändertagande känslan är väldigt djupt rotad hos just stona jämfört med hur det är med vallakar och hingstar. Mm. Men den som drar mest nytta av detta är faktiskt inte den som upplever omhändertagande känslan, utan det är fölen som mår bra av det här egentligen, resultatet av det här. Att motta denna känsla av kärlek och omsorg är väldigt viktigt för fölets överlevnad och också för hjärnans utveckling hos fölet. Mm. Och det kommer vi komma till lite mer senare. För utan oxytocin så kommer det ingen mjölk. Och då kommer inte fölet kunna äta. Mm. Och utan oxytocin så skulle stoet lämna fölet. Mm. Och inte ta hand om det alls. Mm. Så just de här signalsubstanserna är så otroligt viktigt för att hästarna ska bete sig så som de ska, helt enkelt, så att alla ska må bra.
Mm.
Och hästar är precocial species, vilket innebär att de får föl som redan är färdiga när de kommer ut, till skillnad från hundar och katter, gnagare, som får jättemånga bebisar, eller i alla fall många fler bebisar, men som är helt ofärdiga, som kanske inte kan se ens, eller de kan inte gå.
Mm.
Fölen är däremot färdiga, de kan inom några timmar så kan de se och höra, de har päls, de kan följa med sin mamma, de kan springa väldigt snabbt.
Mm.
Och mammans hjärna förändras permanent när de blir dräktiga och får bebisar. Under den här dräktigheten så höjs hormonet östrogen som är involverad när oxytocin kommer att skapas. Även progesteron är högt under graviditet och sänks sen vid födseln. Och då kommer oxytocinet höjas jättemycket och också vasopressin som är aktiva då när fölet kommer ut.
Mm.
Och när vi har så extremt högt oxytocin precis vid födseln så vill vi då direkt ta hand om den här bebisen som kommer.
Mm.
Så omhändertagandesystemet gör att vi tar hand om våra barn. Även andra omkring hästarna i gruppen kan hjälpa till att ta hand om de små. Alltså det är inte bara mamman som får känslan, utan det kan vara andra i flocken som hjälper till.
Mm.
Speciellt om de har blivit sensitiserade för föl. Alltså att de har varit omkring föl tidigare i sitt liv. De kanske haft egna föl eller de har bott i den här flocken och det kommit flera föl tidigare år.
Precis, att de har varit i en flock med blandade åldrar.
Precis, då är de vana att fölen kommer på sommaren och de hjälps åt att ta hand om dem.
Mm.
Men det här är ändå mycket starkare utvecklat hos ston än hos hingstar. Så man skulle kunna se att liksom mostrarna till fölen kanske är mer involverade än farbröder.
Mm, absolut.
Hingstar tar vanligtvis inte hand om fölen särskilt väl eller särskilt mycket, men gör det i lekrelaterade aktiviteter.
Mm.
Och det här är lite intressant, för att om vi sprayar oxytocin i näsan hos människor, har man undersökt, då vill
hos män,
inte hingstar utan människor, då vill de vara nära sina barn och då vill de inte leka med dem och ta hand om dem mycket mer.
Mm.
Så om man har en liten oxytocin nässpray så kan man få män till att bete sig mer omhändertagande och ta hand om sina barn.
Ja, intressant.
Eller hur? Det är så spännande att just en sån liten grej som oxytocin, en liten grej, påverkar vårt beteende så otroligt mycket.
Mm.